Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå,
old
hallå,
hockey
hallå, 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 hallå,
hallå. Hallå där, hallå där. Och välkomna till podcasten, NHL-podcasten, avsnitt nummer 197. Mm. Med Jonathan Jonte Tomte Ekeliv.
Jonte Tomte.
Jonte Tomte i Stockholm och Björre Lustigurre, ja. Per Bjurman. Men jag då, i Las Vegas just nu.
Just det.
Och vi ska försöka få ihop det här fast det är väldigt tidigt i Las Vegas. Klockan är bara, den är 12 på dagen och det är ju exceptionellt tidigt i Vegas. Det är som 06.00 i andra städer.
Ja, det är det faktiskt. Jag är lite imponerad att... Det blir ju ganska sen på den här veckan. Det var svårt att få till för oss, men jag är ganska imponerad att jag lyckats få upp det i den här tiden i Vegas, liksom, att vi ändå får till en podd den här veckan.
Ja, det men det är bra det. Det är ju så konstigt med matchtiderna här, för att de vill ju ha det på primetime East Coast time, NBC. Ja. Något sånär. Så matchen, det är fredag idag, men ändå börjar matchen klockan 17 lokaltid, så att den är klockan 8 på östkusten då.
East Coast bias, det gäller ju verkligen alltså.
Ja, för det är där de har de största tittarmarknaderna, så ja. Det är väl kanske, man får väl helt enkelt acceptera det.
Ja. Ja.
Och det gör ju då att det är bra att jag kommer upp i tid så att jag är mer igång när det är dags. Så att det inte, det kommer ju att kännas som 12:30 match eftersom
ja.
Det är vägt.
Ja, just det. Ja, precis. Men du gillar väl det där på ett sätt också, dels av den anledningen som du sa nu, men dels för att jag menar, när du är klar med allt bloggande och textlämnande, är klockan ju inte mer än 8-9 på kvällen då.
Nej, å andra sidan så spelar det ingen roll i Vegas när matcherna
tar slut. Nej, det är sant.
Ja, det är aldrig last call här. Det finns alltid en bar att gå till.
Ja, det
om det skulle vara så, om man nu håller på med sånt, det gör ju inte jag. Men...
Nej, det vet vi ju att du är ju väldigt... Du gör aldrig sånt där.
Nej. Ja, igår var jag ute och det, vart ingen... det gick jättebra att ta upp som fan och sen var jag ner som fan. Det är inte kul alltså. När man gör sig av med det man har vunnit, det är dumt.
Det är sånt vi inte ska rekommendera. Jag har ju upplevt det... Det själv på någon Detroit casino där vi där som det som Capitals bodde på när vi var där, så upplevde jag att lite liknande där att du var rätt framgångsrik och sen så slutade det med 10 bucks till slut.
Ja. Men vi kanske ska understryka här att jag spelar ju bara för så, vad jag har råd med. Jag spelar aldrig bort något jag inte har råd med.
Det var ingen stor ingångssumma du gick in med, men sen så var du väldigt framgångsrik, men sen försvann det själva vinsten.
Ja, precis. Det är det. Man spelar med husets pengar och tycker att det är kul när man har dem och sen har man dem inte längre.
Nej,
ja. Ja, ja. Men nu ska vi inte prata om det. Nu ska vi prata om NHL och hockey, och innan vi kommer in på de två konferensfinaler som nu håller på och närmar sig sina klimax.
Ja.
Så lite små andra, så det har inte hänt så jättemycket, men eftersom det här nu då som du påpekade blev lite sen förlåt. Inspelning så har det ändå hänt några grejer som kanske känns lite avlägsna nu då, men vi måste ändå ta dem. Och framförallt en sak som du gärna vill, eftersom du är så förtjust i föryngring och unga människor och nya nya saker, så vill du prata lite Toronto.
Ja, alltså nu, du får nästan hejda mig här så att det inte blir någon så här lång plädering här bara. För det vill vi ju inte börja på med. Men jag är lite sugen på att snacka om Toronto och det faktum att det blev officiellt nu att Kyle Dubas tar över.
Ja, de får sin egen Chajka, fast nästan ännu mer spektakulär i ögonen fallande.
Ja, för det är sån skillnad mot Lule Muriello 75 mot Kyle Dubas 31.
Ja.
Alltså i ett lag som Toronto.
Ja. Ja, det är ju kontraster så det heter dugad. Från det mest old school man har i ligan till det mest innovativa och nya som går att tänka sig.
Ja, för ja, jag tror att jag ska argumentera...
Och förklara nu för lyssnarna. Förklara vem han är. Han är så 31 år och får sånt enormt stort ansvar i NHLs rikaste och ja. Störst klubb på många sätt utom framgångar.
Jag tycker bara att du underströk det där med just rikaste, för det ska jag komma in på. Men det är verkligen stor skillnad som kommer hända nu. Om jag ska försöka göra en liten övergång från Lamoriello, så är det vissa saker som kommer behållas från hans styre. För att
men förklara lite mer då, han är ju en analytics-kille, eller hur?
Ja, alltså Kyle Dubas är ju en riktig analytics-gubbe. Han är bra på att liksom bygga upp databaser och veta vad man ska trycka på. Liksom. Han är ju ett geni på det där. Och har enorm respekt i den, vad ska man säga, den sfären av hockeyvärlden. Och har ett enormt kontaktnät och så vidare. Och, ja, men om jag ska bara en liten övergång till ännu mer liksom nördigt kring just Dubas och vad han kommer, vilken prägel han kommer sätta på Toronto nu. Så det som kommer behållas från Lemurielle som gjorde att man tog in han och som är att han lämnar just nu skulle jag vilja säga, det är för att man ville ha in ändå hans professionalism och hans, lite av hans kultur in i Toronto fram till just det här läget när Dubas skulle ta över. Vi har ju sett det till exempel att du får inte gå runt till liksom, har du sett någon Toronto-spelare som har massa skägg?
Nej.
Visst, Plekanets hade väl lite till slut, men han fick ju börja med att raka av sig direkt när han kom dit till exempel här i vinter, här vid trade deadline. Och ja, men så här, assisterande tränare till exempel, de pratar inte i media. Det är liksom väldigt så här kontrollerat och jag menar rookies.
Ja, jo, han tog med sig. Vi vet vad old school Lou hade för sig i New Jersey.
Precis.
Och tog med sig delvis till Toronto.
Precis, och det var fullt medvetet från Shanahan och Torontos sida för att de ville ha in den liksom professionalismen.
Ja. Prata inte nu som att alla vet vem Shanahan
är.
Du får vara lite onödig emellanåt. Ja, Brandon Shanahan är alltså president där då. Han är snäppet över general manager och den kommer att vara chef åt din idol här.
Ja, precis. Men och det har till och med kommit fram att alltså Lemurielle, han har inte ens skrotat faxen riktigt än. Utan han jobbar lite med den. Så nu kommer, jag menar nu när Dubas, han är liksom raka motsatsen till fax om man säger så. Men just det där som du underströk med rikaste klubben. Det tycker jag är intressant med just Dubas filosofi. För att Toronto kommer fram till här att de, trots att de har så mycket pengar, trots att de har liksom outtömlig bank med resurser, så har de ju samma lönetak att förhålla sig till som alla andra. De har ju samma lönebudget där som Arizona så liksom, egentligen. Så, att,
så är det.
Så de kan ju inte spendera alla pengar de har. Däremot så har de ju massor med pengar utöver. Liksom. Så de har ju massor med pengar. De kan ju anställa mycket folk som helst. Och det gör de ju också.
Vad är det du ska säga nu som du säger liksom hela tiden?
Ja, men det är så många trådar här så jag har svårt att veta var jag ska börja. Men alltså det han vill åstadkomma nu i alla fall, det är att snart här så ska ju William Nylander skriva på, det är ju bland hans första uppdrag, han ska ju få ett fett kontrakt. Auston Matthews nästa år, Mitch Marner nästa år och så vidare. De kommer ju ta upp en stor del av lönekakan och då har de ju inte så mycket pengar kvar att spendera på resten av truppen. Men det är ju där Kyle Dubas vill hitta sina hidden gems med sin avancerade statistik. Och kollar man på, han har ju basat för Marlies nu, han är ju general manager för Marlies fortfarande och de har ju varit bäst i AHL, alltså de är det klart bästa laget där, de vann grundserien överlägset, de är framme i konferensfinal nu i AHL, de slog ut mitt Syracuse till slut med 4-0 matcher, de har inget snack om saken och alltså bredden på det AHL-laget är helt fantastiskt och det har ju spekulerats i om att Dubas och Toronto skulle vilja ha, de nöjer sig inte bara med Marlies och liksom det ECHL-lag de har utan de skulle vilja ha ett till ECHL-lag så att de kan fylla ut sin liksom.
Sluta säga liksom.
Nej, nu, det var sista gången jag sa liksom. Men fylla ut så att de kan ha ännu mer talanger som de kan ha
liksom.
I sitt stall. Och,
ja. Vi som lyssnar på dig nu, vi lyssnar, vill gärna att du kommer fram till någon slags.
Ja, men han kommer använda, så här i alla fall.
Vad är det vi har sagt?
Ja, men alltså, han använder sina resurser på ett enormt databassystem, på enormt på att plocka, alltså kunna ha så enormt bra koll på så många spelare som möjligt och kunna plocka ut dem till det här NHL-laget för att de har samma lönebud som alla andra lag, men de ska hitta de dolda talangerna som är billiga och som kan förse Toronto Maple Leafs med bra komplementspelare som kan komplettera den dyra kärnan som i framtiden kommer vara Nylander, Matthews.
Nu kommer fram, det här var rätt bra.
Ja.
Jag fick göra en tortorella mot dig, då
började
du spela, då började du prestera på normal nivå igen.
Ja, precis.
Ja, jag tycker ju att det är, som vanligt när det kommer till sånt här så finns det en hejaklack och så finns det de som är betydligt mer skeptiska, då, old schooler och sådana som tycker att vad är det här för trams?
Ja.
Och jag hamnar ju någonstans mitt emellan fast närmare er entusiaster. Jag tycker det är faktiskt väldigt lovvärt att man vågar testa liksom nya, nu sa jag liksom.
Ja, jag jublar nästan åt det så att det inte bara är. Bra, Jonas.
Och nu, vad har jag nu ställt till mig?
Ja.
att man provar något nytt, att man sett, att man vågar vara modern. Och det som du berättar där, det är ju tydligt att tjänaren har haft en långsiktig plan med det här.
Ja.
Mm. Jag måste ju dock samtidigt säga att att vara 31 år och få det jobbet och det ansvaret. När jag var 31 år så skulle jag ha svimmat om någon kom och sa att du ska ta hand om det här miljardimperiet här.
Ja, ja.
Du kommer ha mycket stort ansvar och inflytande här. Nu som sagt har han ju chefer själv också. Shanahan är ju Brandon Shanahan, gamle storspelaren.
Ja.
Är ju ett litet slags förkläde. Han har ju sagt att han ska hålla sig borta. Det, den här unge mannen kommer få sköta det här. Precis som man vill. Behöver han hjälp så finns jag här, annars finns jag inte här. Och det får vi väl se hur sant det är. Men det är imponerande. För det krävs ju ett visst självförtroende och visst pondus att vara 31 år och gå in i det jobbet. Och han har ju för fan spelare som är äldre.
Ja, precis, exakt. Och det har ju spekulerats från att liksom, hur ska Mike Babcock vilja ta år med hans historik och sitt CV kunna ta order från en 31-åring, och hur ska Mark Hunter, som många ville se som general manager, ska han att bli åsidosatt av en 31-åring då? Vad säger det? Men Babcock i sin tur har ju kallat liksom, nu får jag lägga ner. Nej, men han har ju kallat Dubas i alla fall för a superstar liksom. Nej, men.
Sa han det?
Nej, han sa alltid det förutom liksom.
Ja, nu har vi ställt till det här. Det här blir jobbigt att lyssna på, för nu skiter vi i det där.
Det är nästan så att avsnittet
säger du det så får du säga det. Ja, ja. Det heter det. Ja, det också vill jag ju poängtera nu när du nämnde det. Och vara 31 år och gå in till Mike Babcock och vara hans chef och säga till vad han ska göra, det känns ju också enormt krävande.
Ja, men som sagt, han har kallat honom superstar och har i det här läget i alla fall stort förtroende för Dubas och intresserad av det här projektet som de ska verkligen...
Ja, säkert. Och vad ska han annars säga? Ska han säga, nej, så är väl inte jag har...
Nej, precis. Men han har ju varit lite extra så här, nu när det har spekulerats när de åkte ut mot Boston att han hade lite schism med Auston Matthews och så vidare. Men han har ju åkt till Arizona och besökt honom nu i sitt pojkrum ungefär. Gamla pojkhem, och han har åkt till VM nu och besökt Fredrik Andersen i hans hemmamiljö och sådär, så att han har verkligen försökt och visa väldigt stort förtroende för Dubas här i senaste intervjuer. Men jag kan säga just det här med att de är rika också, det är ingen tillfällighet tror jag i alla fall att svenska spelare, odraftade svenska spelare som Kalle Rosén och Andreas Borgman förra året och nu Per Lindholm ju från Skellefteå väljer just Toronto, dels på grund av Dubas filosofi, det är ingen slump att de har handplockat just de här killarna, och dels för att när de presenteras för Toronto med alltså den lyxen som de levererar till sina spelare även utanför NHL, alltså man får nog ett väldigt gott intryck av den föreningen, så mycket pengar som de har.
Det är ingen förening, det är ett företag.
Ett företag, det är verkligen ingen förening, det är, så funkar ju verkligen inte NHL, utan det är ju så långt ifrån förening det går, det är privat styrt så det sjunger de.
Ja, det är en organisation. Ja, det här är uppenbarligen ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat. Så nu gräder vi oss åt att du har fått utgjuta dig om detta, men går vidare.
Ja, det är nästan skönt. Jag är helt andfådd efter.
Du skruvar ju upp dig här så man vart ju alldeles orolig.
Ja.
Vi har som sagt två serier kvar i Stanley Cup-slutspelet. Och det finns inte hur mycket som helst att säga om dem. Så för att fylla ut lite tid här så tänkte jag också, vi kan väl bara svepa förbi VM eftersom det nu är så att det är extremt mycket NHL-spelare i VM och framförallt då i Tre Kronor. Och det gläder mig väldigt att se att Mika Zibanejad tycks ha blivit folkkär hemma i stugorna. Han har gjort ett fantastiskt VM och fått ett publikt genombrott, eller hur?
Ja, jag tycker han är verkligen en av dem och hela den kedjan där med Raquel och Janmark, och kanske framförallt just Raquel och Zibanejad som ju inte har spelat så mycket i Sverige, de stack tidigt. Och Raquel framförallt, han har ju aldrig spelat SHL-hockey till exempel. Att det är ju ett väldigt ungt landslag där. Det är det yngsta VM-landslaget på jättelänge, tror jag. Och många som har framträdande roller som inte haft det tidigare i Tre Kronor. Alltså det är ju Zibanejads första senior-hockeylandskamper här.
Ja, det är anmärkningsvärt.
Ja.
Han blev väl lite folkkär dock redan när han avgjorde JVM-finalen 2012 var det väl?
Exakt. Precis, på ett mycket spektakulärt sätt i förlängning. Klockan var 05:30 någonting hemma i Sverige. Ja. Och han gör det förlösande målet.
Ja, men det känns ju väldigt kul. Och överhuvudtaget att det är några här som ju, de som följer NHL vet är väldigt bra. Men det är inte alla som kan det eftersom det pågår på nätterna mestadels. Och ändå kul att så många får visa upp sig för den breda publiken, tycker jag. Och vilka storartade spelare, sådana som Hampus Lindholm och Raquel och Zibanejad och Mattias Janmark, Adam Larsson. Och nu är Arvidsson hemma också. Han har inte heller spelat A-landslaget förut.
Nej, det har han nog inte gjort, nej, precis. Utan han,
framförallt, han har inte varit med i VM i alla fall, så mycket vet jag.
Nej, precis. Han fick ju kämpa ett par år i AHL innan han slog igenom och verkligen fick chansen i NHL också. Så att, ja, det är många i den kategorin av spelare, men som nu kliver in som bärande spelare från start. Alltså just Zibanejads fall, han går in som första center i sin seniorlandslagsdebut.
Ja.
Och jag tycker, som du nämnde, en sån som Lindholm till exempel, han var väl med och spelade upp Rögle till SHL, men han har heller aldrig spelat i SHL. Så att vi har ju liksom hyllat honom här, vi som tittar på NHL om nätterna liksom. Men det är som du säger, han har inte presenterat sig för den breda publiken heller.
Nej, nej, men det känns ju, för det är ju en klassback verkligen.
Ja.
Och återigen så får man ju faktiskt ge Rickard Grönborg och Garpen och Poppe cred, för att de har ju uppenbarligen skapat väldigt bra relationer med spelarna här borta. De flesta kommer ju som kan.
Jag tycker det,
det är nästan ingen som säger nej bara för att de inte vill.
Nej, alltså just som Nashville-svenskarna här, de åker ut fruktan, går för Stanley Cup och så åker de ut i Game 7 på hemmaplan mot Winnipeg. Det är ju fruktansvärt känsla för dem naturligtvis. Och bara någon dag senare, då har alla tre tackat ja till VM. Det säger ju väldigt mycket.
Det var ju väldigt anmärkningsvärt, för det där är ju känsligt att ta upp då. Men man får försöka krångla fram den frågan när jag nu var på plats. Liksom.
Ja.
Och då ville de inte säga något, men redan dagen efter ringde de ju och började säga att nu ska vi kommer åka. Man ska väl samtidigt påpeka att de senaste två VM-turneringarna har gått i Köln-Paris och den här i Köpenhamn. Då är det lättare att locka hem folk än nästa år när det ska vara i Slovakien. Det tror jag vi kan slå fast.
Ja, och precis. För något år sedan tidigare här, då var det ju i Vitryssland och då var det ju inte stor.
Nej.
Sådär. Så att det är klart att det har stor påverkan av vart VM går någonstans. Men ändå.
2020 går det i Schweiz, då kommer säkert jättemånga vilja vara med. Det är ett trevligt ställe.
Ja. Och jag tycker det här är generellt sett den här turneringen. Vi ser Connor McDavid, vi ser Patrick Kane liksom.
Mm.
Och Finland hade ju lite problem i början där, att det var många som tackade nej på grund kanske av Marjamäki som förbundskapten, till exempel Ristolainen. Men sen kom det ändå en Aho, en Terveinen, en Granlund och så vidare. Nu åkte de ut
dem. Han körde slut på dem, de var trötta. Det satt jag faktiskt så sent som igår kväll och pratade med mina finska kollegor här om. Marjamäki är inte populär bland NHL-spelarna.
Nej, det är klart och tydligt det.
Men han försvinner väl nu också. Hans kontrakt går ut och de får skaffa sig en ny coach. Så vår vän Jarko blir lite gladare också.
Jag som var där på plats.
Mm.
Ja, nej, men det har varit ett roligt VM hittills faktiskt. Och mycket, det är kul att se i Kanada en Matt Barzal och en Alex DeBrincat i USA till exempel. Och sådär, så att...
Men det är väldigt anmärkningsvärt att de inte har fått hem bättre målvakter. Vad har de? Ja. McKinney och vem mer?
McElhinney och Kemper.
McElhinney, så man säger. Ja, just det. Det är deras svaghetstecken, eller svaga punkt får man säga. Medan jag tycker USA, de har ett jävligt bra lag, eller hur? Det kommer att bli någonting att bita för i Sverige i semifinalen. Å andra sidan är Sverige alltid bättre mot bra mot, så det är mot Lettland det blir problem.
Ja, kvartsfinaler mot dåligt, mot liksom på pappret dåligt motstånd, det vet vi att det kan gå precis hur som helst.
Ja.
Men ja, USA blir intressant då, för att USA, de borde ju ha ruggig lust nu, alltså när de har gått så här, haft så här bra lag och är framme i semifinal. Jag menar, de har väl aldrig vunnit VM i modern tid. Vann de på 60-talet eller 50-talet, jag vet inte. Nu har de med det, men de har Kane som är fantastisk. Han har gjort alltså nästan minst 2 poäng i varje match, höll på att säga.
Ja, han är på spelhumör där borta i Danmark.
Precis. Ja, men de har Gaudreau, de har Atkinson, de har Larkin. Ja. De har McAvoy, kom ju faktiskt efter Bruins uttåg. Och Keith Kincaid som har en fin vår bakom sig.
Ja, och de har Alec Martinez som har historia av att förstöra för svenska målvakter.
Du, det har du fullständigt rätt i. Det minns ju en försommarnatt i juni 2014.
Ja. Det var han som smackade in Sandeth-pucken på Henrik Lundqvist som avgjorde den Stanley Cup-finalen.
Ja, precis. Och du träffade en Henrik Lundqvist. De har aldrig varit så...
Nej, då var det inte kul.
Nej. Ja, det är ett roligt VM.
Ja.
Inte bara att följa Sveriges matcher, utan uttaget så.
Ja, jag har faktiskt suttit och tittat på matcher. De visas ju på NHL-kanalen i USA.
Ja, det är bra.
Och ja, jag brukar inte bli så engagerad i VM, för det känns så avslaget ibland. Men nu med alla de här spelarna så det är kul att se om man håller verkligen på Sverige nu. Jag hoppas det går riktigt, riktigt bra.
Ja, ja, och där, jag håller helt med. Och när du nämnde att NHL-kanalen åtminstone visar matcherna, annars har man fått uppfattningen av att NHL som liga inte tog prioriterar i IHF-turneringar och liksom sånt. De vill ju ha det där själv, World Cup till exempel. Och det faktum att de lägger en konferensfinalmatch samtidigt som VM-finalen på söndag är kanske inte att prioritera, liksom, att prioritera den här turneringen, där kanske Conor McDavid ska spela hem ett guld till Kanada till exempel.
Nej, men det är ju NBC som bestämmer. Och NBC struntar ju helt i VM och andra kanalers prioriteringar.
Ja, ja. Men det är lite anmärkningsvärt tycker jag, va?
Ja, för att NBC, de har ju då fokus på de två konferensfinaler som rullar här i USA för fullt.
Oj, oj, snyggt.
Eller i USA, i Nordamerika.
Ja.
Vi har ju ett kanadensiskt lag med fortfarande också. Men vi börjar på vårt traditionsenliga sätt och titta. Vi startar i öst. Där vi har serien Tampa Bay Lightning mot Washington Capitals. Och den har tagit... En intressant skepnad får man säga. Först så vann alltså Washington båda matcherna nere i Tampa i Amalie Arena. Och det var en stark känsla av att det här Washington håller på att ställa till med någonting enormt. Det var ju bara direkt prata om sweeper och grejer också. De kommer att svepa dem hemma i Washington. Men icke! Ja, i bunken, Capital One Arena. Men icke alls, utan Tampa slår tillbaks, vinner båda matcherna där på samma sätt som i Boston, och det står 2-2. Och det är inte bara den här serien, men den sätter i blixtbelysning att det kanske är så att NHL ska dela ut bortaplansfördel i fortsättningen. För det är något helt enormt. Det vinns ju mer matcher på bortaplan än hemma nu.
Ja, det är ju den generella trenden sett över hela slutspelet alltså. Och ja, jättetydligt i den här superclashen mellan Nashville och Winnipeg, där de turades om att vinna på bortaplan.
Ja, det där är väldigt intressant, och det har ju pratats mycket om det här, om man frågar spelarna och så, och vad man verkar komma fram till är att det blir för mycket på hemmaplan av att, ja, man ska styra och man ska pusha, det är många lag som har de här enorma pusherna i början och så gör de inga mål, och så spelar bortalaget mer avvaktande och smart och till slut kommer upp och gör ett mål. Och så har de tagit initiativet. Att det blir mer på bortaplan, att man bara fokuserar på det man ska göra och skiter i allt runt omkring.
Precis, det är någon märklig känsla av att man kanske har mer att förlora på hemmaplan. Fansen kräver liksom att man ska vinna. Det krävs att man ska diktera spelet, att man ska vara spelförande och sådär. Vi har ju sett mycket kontringsmål åt andra hållet då istället. Inte minst i den här Tampa-serien.
Ja, men det har ju, just det där också har ju varit ett genomgående tema med att lag som trycker på som fan och skapar otroliga chanser, så blir det inga mål. Man måste utnyttja det övertaget man har i de lägena, för annars så det är hur många matcher som helst som har utvecklats på det sättet. Ja. Att någon kontrar in, den som är tillbaka tryckt kontrar in ett mål, och så avgörs matcherna, eller hur matcherna sen artar sig på det sättet.
Ja, jag håller, precis, det är märkligt. Och det är många, alltså en annan sak som alltså det som borde vara stora fördelen som man pratar om med hemmaplansfördel, det är just det här med att då har man ju sista bytet. Och man kan diktera matchet och sånt där. Men nu har ju spelare till exempel i Washington och även i Paul Maurice, tror jag snackade om det faktiskt i Winnipeg-coachen där, att, och framförallt spelare då, att det är lite rörigt också det här med matchups, att man ska bestämma vem som ska vara på, hålla koll hela tiden, och det och byta och kolla på motståndarna och fokusera på dem hela tiden, vilka man ska skicka in. När man är borta lag, då är det bara ut och kör. För vi kan ha ändå inte full kontroll över det här. Så att, och lite signifikativt tycker jag för det här med matchups, när man alltid ska ha en viss kedja mot motståndarnas bästa. Det blir ju att den kedjan kanske inte är lika skicklig offensivt som den alltså den bästa kedjan i motståndarlaget. Då blir det ju att man spelar kanske sämre spelare mer liksom i sitt eget lag. Alltså i Tampas fall så spelar ju Callahan, Paquette och Kunitz mot Ovechkin-kedjan, och då är de inne jättemycket på isen för att hela tiden försöka vara inne mot den kedjan. Och det, jag menar, det är ingen snack om vilken kedja som är skickligare offensivt än de två.
Nej. Ja, samtidigt är det ju, om vi ska se på den här serien nu då, så är det också, det är något konstigt med ditt lag, Ekeliv, Tampa här, att de är ju ett väldigt skickligt lag, men det verkar vara för otroligt svårt för dem att komma upp i den nivå som krävs när de inte har total press på sig att de måste vinna. Det var ju lika mot Boston. Första matchen där var, det blev liksom ingenting. Det var en, de spelade, det sa ju Cooper själv, vi spelade som om det var omgång 38 och vår motståndare spelade som att det var konferensfinal.
Ja, precis.
Och först när de kom till Washington så fick de framförallt game, telematchen då, den var ju verkligen bra från Tampas sida.
Ja.
Vi ska ju vara ärliga och säga att igår när de kvitterade så var det ju faktiskt Andrei Vasilevskiy som stal matchen. Det var ingen snack om det.
Ingen snack om det. Och jag skulle vilja säga så här, alltså sett över de fyra matcherna, det hade kunnat varit en sweep nästan. Så bra tycker jag Washington har varit. Däremot steppade Tampa också ordentligt här på de två borta matcherna, men jag tycker fortfarande att Washington har varit väldigt, väldigt bra.
Ja, Washington, de har ju något, det har vi sagt flera gånger nu, de har ju något som de inte har haft förut. Just så uttryckte sig Andrei Burakovsky när jag pratade med honom. Det har kommit in något i det här laget som aldrig har funnits förut, med självförtroende och fokus.
Pondus.
På det. Ja, och att man swagger och inte blir, de får inte det här uppgivna kroppsspråket bara för att det går emot i enskilda sekvenser eller i enskilda matcher eller i serien. De fortsätter på samma sätt som man ska.
Ja. Det tycker jag är väldigt lovande för dem trots allt, trots att det naturligtvis är jättetungt för dem att alltså åka på det här bakslaget med två hemmaförluster då helt plötsligt.
Ja.
Efter den superstarten. Men
det man såg i omklädningsrummet igår var också mer sammanbitet än så här, besviket och uppgivet och deppigt. Det ser ut som efter de två förlusterna mot Columbus att nu händer det här. Det är inte nu är det bäst av tre. Vi ska åka tillbaka till Tampa. Vi ska fortsätta spela vår hockey.
Exakt. De tittar framåt hela tiden och har samma mindset istället för att liksom titta tillbaka. Oj, åh, nej och sådär liksom. Som det har varit lite tidigare.
Ja. Det är mer som är, mycket som är nytt där. Jämfört med tidigare slutspel, och det är ju också, vi har väl varit inne på det, att de har så mycket bättre ställt på djupet, att de har så många fler i tredje och fjärde kedjorna som verkligen är bra. Stevenson och kompani.
Det finns många man skulle verkligen för att, alltså inför serien, och mycket kan man ju här leda till den här inställningsfrågan som du har tagit upp här nu. Men inför serien så tänkte jag rent krasst, och som vi pratade om i podden förra veckan när vi skulle göra en liten preview på den här serien, så tyckte jag att Tampas bredd och 5-mot-5 spel borde vara en verklig fördel för Lightning. Alltså med fyra kedjor som kan producera. Med ett 5-mot-5 spel med en forecheck som Boston inte klarade av, och som Tukarask sa när den serien var slut att vi var chanslösa 5-mot-5. Och Tampas system funkar så bra liksom, och de nötte ner oss. Men tvärtom på de här fyra matcherna så har ju, tycker jag, att Washington i samtliga fyra matcher, även de här två förlusterna, har varit bättre 5-mot-5. Det är egentligen PP och Vasilevskiy som har gjort att Tampa kunnat värva, man har kunnat kvittera den här matchen. Det är ju inte 5-mot-5-spelet.
Nej, det är anmärkningsvärt. Det har du verkligen rätt i.
Jag har en spelteknisk detalj där som jag tror det beror på faktiskt.
Ja, oj.
Ja, jag är ju inte någon tränare, så att det här kanske låter som lekmannamässigt, eller vad säger man, som amatörmässigt för er.
Nej.
Så.
Nej, vi ser dig som professor Ekeliv.
Ja. För oss. Nej, men Tampa är ju ett, det har vi ju sett i PP, och det har ju du noterat i bloggen och så här, att Tampas PP, passningsspelet är ju fantastiskt.
Alltså, igår hade de ett PP där det såg ut som tv-spel. Ja. Så fort gick det. Det var så Messi grejer. Så fort gick det.
Ja, men man bara trycker på en knapp så vet man, så sitter passet på bladet automatiskt.
Ja, och mycket i sidled. Och då blir det jävligt svårt för motståndarna. Då är det jobbigt när det går så fort i sidled.
Ja, och lite, alltså inte så extremt naturligtvis, men lite så vill Tampa spela, tycker jag, och varit hela säsongen i uppspelsfasen också. Det är mycket passningsspel. Det är inte att dumpa sig in i zon, utan det är att komma in i kontroll och sådär. Alltså Tampa är ju ett passningsorienterat lag och puckinnehavsaktigt lag, så lite chansspel som möjligt. Så mycket skill som möjligt vill de utnyttja, med tanke på de har fyra kedjor som kan stå för det. I alla fall tre. Och, ja, men Washington spelar i alla fall 1-1-3 försvar. Mm. Det är ju klassiskt styrspel att de vill ha ut Tampa på en kant. Men det är extra extremt, tycker jag, med just det här 1-1-3 när de har tre man i mitten. En spets som är ute och liksom ska sätta press på Tampas back i uppspelsfasen och styra honom ett håll. Och så går han åt ena hållet, då sätter forwarden bakom honom lite press och täcker samtidigt av så att han inte kan slå en pass in i mitten. Och då isoleras den forwarden och möter en back på kanten där och måste antingen försöka finta sig förbi den backen, för han har inget passningsalternativ, eller dumpa. Och vi har ju sett hur Tampa gång efter annan inte lyckas ta sig in med kontroll i zonen. De blir isolerade i uppspelen och så blir det dump och så tar Washington pucken. Och så vänder spelet. Alltså, det tycker jag har varit väldigt tydligt i den här serien, att Tampas uppspel är sönderläst av Washington. Ja. De går in i deras fälla hela tiden.
Ja, men då gör de istället mål i powerplay.
Ja.
Och de gör det faktiskt mot Washingtons penalty kill, har ju varit makalös under hela slutspelet. Men just det här powerplayet blir väldigt svårt att stoppa när de får igång det där. När de rullar på det där sättet.
Ja, precis. Och när de har en Kutcher på ena sidan, en Stamkos på ena sidan, en point i mitten och så Hedman uppe på topp. Det är ju liksom fyra vapen och så antingen Miller eller Killorn som lite gubben i lådan nere vid sargen. Det går inte att koncentrera sig på en specifik spelare, utan då blottar sig nästa lucka.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I så fall.
Det ska ju också påpekas att en sak som blev bättre för Tampa i matcherna i Washington var ju försvarsspelet över hela banan. För att i Tampa, som de konstaterade, att det var ju inte så att Vasilevski egentligen var så dålig då heller. Det var bara att de släppte till sådana enorma chanser. Washington fick ju komma 2-1-lägen hela tiden. Och som Cooper sa, det är inte John Cooper som kommer då. Det är Ovechkin och Kuznetsov. och då ställer man till det för sig, om man låter dem komma i fart 2-1.
Ja.
Då är det inga målvakter. Det hjälper knappt vad man har för målvakt oftast. Ja. Och det tajtade de ju faktiskt till och tog bort. Inte kanske 100%, men de fick inte alls komma i lika många lägen.
Nej, precis. Där kan man ju verkligen prata. Och där kan man statistiskt verkligen slå fast också. Alltså, halvvägs in i match 2 tror jag Tampa fick sin första riktiga kontring. Alltså framåt sett. Medan i det läget hade Washington haft 8 kontringar på Tampa. Det stod 8-0 i kontringar fram till dess. Och då var vi halvvägs in i match 2.
Ja, och som Strålman påpekade när jag pratade med honom, det ser ju bara ut som att det är vi backar som är dåliga, men när forwards hjälper till i forechecking och backchecking, då blir det färre sådana här lägen och då blir det lite lugnare för oss backar också. Vi måste inte bara släcka bränder.
Nej, precis. Och där tycker jag verkligen att Washington sitter ihop mycket mer, eller gjorde det framförallt det i början av serien. Det har ju Tampa tajtat till då, som sagt, att fungera som en enhet. Och så måste det fungera. Det går liksom inte att köra lite här var för sig, så att säga.
Nej.
Ja.
Nej, och så fick vi tillbaka Niklas Bäckström igår då, som har missat 4 matcher med en trasig hand. Och den handen är ju fortfarande illa demolerad. Jag tror, det har ju inte sagts något, men förmodligen bröt han ju några fingrar.
Oj,
han stoppar pucken med handen. Och det är inte lätt. Händerna betyder rätt mycket. Inte minst för en playmaker och tekare och allt vad det var. Som Niklas gör. Men jag tyckte att han såg helt enkelt. Han började med att vinna 2 tekningar igår. Och sen var han väl kanske lite off i timingen. Det blir man ju när man missar så en och en halv vecka, 2 veckor nästan.
Ja, det är inte så lätt att slängas in i en konferensfinal då med det tempot liksom.
Nej, men han kom ju in sen och var ju dikterade i powerplay och så på samma sätt som han brukar. Och han kommer ju vara en tillgång i fortsättningen här. Och frågan är nu vad som händer. Det är som sagt bäst av tre. Jag sa före matchen igår att om Washington vinner och ska få 3-1 överläge, då är det nog över. Men nu när det blir 2-2 så är all bets off. Det är jävligt svårt att sia om. Victor sa igår att vi ska bryta den här hemmaförbannelsen nu, men det är ingen som vet. Det är lätt att säga det.
Ja, jag är otroligt spänd och oviss inför hur spelbilden kommer se ut i den här femte matchen. Alltså, om Tampa ska försöka ta tag i taktpinnen, om Washington kommer fortsätta på exakt samma sätt som de har gjort, liksom hur de kommer tackla den matchen. För att Tampa-publiken skulle ju normalt sett inte gilla att de inte skjuter ett skott på mål på 20 minuter som det var fallet igår. Det var en period mellan slutet av första och slutet av andra, eller mitten av första och andra, som det var alltså noll skott på drygt 20 minuter från Tampa.
Sa inte Kucherov till och med det efter någon av matcherna där? Man vill ju underhålla våra fans också.
Ja, men det är så här, Tampa, jag menar, de gjorde mest mål i hela grundserien. De gjorde mest mål i grundserien som något lag har gjort sedan Capitals gjorde det 2010. Det är ju ett offensivt lag som förväntar sig att de ska briljera inför sin hemmapublik.
Ja.
Men det vinnande spelet hittills i den här serien, ja, det har de skött på bortaplan. Och då har de haft en väldigt defensiv approach och tajtat ihop, som vi har konstaterat, det här försvarsspelet och prioriterat det. Vilket har fått offensiven 5-5 att lida lite grann. Men de har vunnit matcher på det. Så att det ska bli spännande att se alltså vilket Tampa som dyker upp i den här matchen och hur Washington kommer att spela. Ja, de måste ju fortsätta på samma sätt. För jag tycker trots allt, trots att de åkte på två förluster nu, det borde studsar liksom lika många puckar rätt för båda lagen, så har Washington större chans att vinna, om man kan säga så. De har större del av spelet.
Mm.
Så de borde ha procenter på sin sida, så att säga.
Ja, det blir svårt för Washington eller för Tampa att vinna en match till. Det är ju ett man behöver en målvakt som skär en match då och då, men de kan inte skära så särskilt många fler än en per serie.
Nej, det är svårt för Vasilevskij att replikera den matchen han gjorde häromdagen. Då. Mm. Det kan man inte förvänta sig. Liksom.
Nej, det kan man inte. Och det var en annan målvakt som startade en match häromkvällen också.
Ja, oj, du superövergång här, känner jag nu.
Ja, och han heter Marc-André Fleury och han är målvakt i Vegas Golden Knights, som ju då går upp i den andra konferensfinalen mot Winnipeg Jets. Och där har vi inte hunnit fram till game 4. Den är om några timmar här i Vegas. Så när jag är klar med den här inspelningen, då ska jag byta om och knalla över till T-dojan.
Är det rosa slipsen?
Nej, det har inte ens tänkt på än.
Nej.
Vi får se vad det blir. Det är ju så då att Vegas faktiskt har ledningen med 2-1 här. Till ganska allmän stor förvåning. Alla som såg när Winnipeg slog ut Nashville i Game 7 tyckte att det går inte att stoppa det här laget.
Nej.
De kommer att vinna lätt i konferensfinalen och gå till Stanley Cup-final. Men så lätt har det minsann inte gått. Det började så, första 10 minuterna i Game 1, då såg det ut som oj, vilken slakt det här kommer att bli.
Ja, då kändes som precis det som du sa, klassskillnaden från det här supermötet de kommer ifrån, och direkt bara kunna koppla över till en ny serie och sen slakta Vegas de första 10 minuterna.
Ja, det såg ut som inledningen i World Cup mellan Tre Kronor och Team North America.
Ja.
Och jag stod bara och tittade medan det swishade till, och så var det 3 mål på 7 minuter eller vad det var.
Ja.
Ja. Men Vegas, de bara ryckte på axlarna och sa, jaha, nu blev det så, nu får vi skärpa till oss och ändra spelet. Och sen slutet av första perioden i game, man har de varit ganska jämbördiga med Winnipeg.
Ja.
Och jag tycker det redan har börjat framgå att Nashville är kanske ett bättre lag sett på pappret och vad de har, men jag tror ändå att Vegas är svårare att spela mot för Winnipeg.
Ja, det är ju något med det här Vegas-laget alltså, som är så otroligt speciellt. Och just det som du säger, visst, de var ju, blev ju överkörda där när de kom upp till whiteout för första gången de där 10 minuterna, och Winnipeg hade Game 7 tempo i sig. Men de blir liksom inte skärrade. Alltså, efter den matchen så tycker man ändå tufft att förlora första matchen så här. Men Jonathan Marchessault säger liksom att nej, det här var inte riktigt Vegas hockey. Ni ska få se liksom. Det är inga problem. Vi vet ju alla att vi kan mycket bättre än så här. Så att det kommer ni se nästa match.
Ja. Och, ja, de spelar ju mer med attityden att de inte har någonting att förlora dem. Det känns verkligen så.
Nej, precis. Exakt, verkligen så. Så de är helt avslappnade hela tiden. När du pratar med Wild Bill, han känns ju helt obekommen. Ja. Alltså, så här, alltså, han snackar på lite grann. Liksom. Det är, ja. Han är naturligtvis fokuserad, men det är ändå avslappnad. För att inte tala om Marc-André Fleury. Liksom.
Ja.
Som går runt och tar Wheeler i örat på skoj. Ja. Mitt i en brinnande slutspelsmatch.
Ja, alltså, ja. Ja. Och sen, vad konstigt.
Ja, alltså galant när man ser hans presskonferenser. Mm. Han är totalt avslappnad. Jag har aldrig sett en NHL coach som är så...
Nej, han verkar bara sympatisk.
Ja, men liksom. Helt sympatisk och helt lugn. Visar inga tecken på nerver överhuvudtaget.
Nej.
Framstår som extremt liksom, involverad i serien, men ändå avslappnad och alldaglig och sympatisk, helt enkelt.
Ja, ja han är uppenbarligen en extremt bra coach. Det går att säga samma sak här som jag sa om Nashville, då, att de är förmodligen ett bättre lag än Vegas. Så egentligen är nog Winnipeg ett bättre lag än Vegas också, sett till de här två första kedjorna och så. Ja. Men det innebär inte nödvändigtvis att de är bäst på att vinna. Vegas, det handlar ju bara om det nu. Som ja. Tampa sa igår, att det var inte så bra match, men det skiter vi i. Det handlar bara om att vinna nu, inte hur man gör det.
Nej.
Det konstiga med Winnipeg, om man ska titta på dem nu, det var någon som påpekade, jag satt och tittade på NHL Network igår, jag tror det var gamle Michael Rupp som sa det,
att
Winnipeg är ett väldigt bra lag, men vad som framkommer i brist på rutin i slutspelet är att för att vinna sina matcher så måste de få igång sitt målskytte och göra mycket mål, för de vinner inte de målsnåla matcherna, de vinner inte när det blir tajt. Och det måste man göra nu. Så att när de har oflyt eller möter en målvakt som Fleury häromkvällen eller Laine sätter sina fantastiska skott i stolpen istället för in, då vinner de inte.
Ja, det har du nog faktiskt rätt i. Det finns säkert något undantag, men generellt så känns det som att deras segrar har varit med minst. Så att då har de minst gjort 4 mål.
Ja, det är när de får igång sin fantastiska offensiv och får utdelning. Det är då de vinner, men de har svårt att hävda sig och gör skitmålen liksom.
Ja, och det, jag får med att jag kommenterade det i, om det var förra eller förra veckan, när vi pratade om Winnipeg-Nashville-serien, att jag tyckte att då kändes som att när det blir tajt och jämnt och målsnålt, ja, då vinner Nashville på det, och så har det sett ut i den serien. Men när det blir svängigt och mål tidigt så här, ja, då vinner Winnipeg på det. De är lite det liksom. Ja, de är lite mer beroende av den typen av matchspel och att lossna för dem tidigt.
Ja, samtidigt är det då och möjligen lite motsägelsefullt det då, att de får, när de får första målet så vinner de i allmänhet. Det är väldigt viktigt för motståndarna att se till att Winnipeg inte får några mål. Går de upp i 2-3-0 ledning, då har de ju en väldig förmåga att stänga ner också.
Ja, det får man verkligen säga också. Verkligen. Undrar vad statistiken egentligen är. Det har säkert någon tagit fram här sista dagen, men när de har gjort första målet, hur stor del av matchen de har vunnit då alltså.
Ja, det blir fantastiskt intressant att se. Den här tredje matchen här i Vegas då häromdagen, som är otroligt rolig att vara på. Det är sån action på de här matcherna runt omkring, som man blir alldeles tagen.
Du kallar för torktumlare första perioden som du bevittnade i Vegas häromdagen.
Fansen är ju så enormt lyckliga över det här. Alltså det är väl egentligen så att de är mer kanske högljudda i Nashville och Winnipeg, men det är mer fest här. Det händer någonting precis hela tiden, som man bara sitter och va? Man glömmer nästan att man är på hockey, och människor älskar det så mycket liksom. Det är säkert hockeypuritaner som hatar det. Så här ska det väl inte vara, men när man är där så är det extremt kul faktiskt.
Ja, det är redan under grundserien så kallar du det för den största, jag tror fan att du kallar det för den största grundserieupplevelse du har upplevt och sådär. Alltså
ja, absolut, det var det ju, varenda hela match. Och det bara fortsätter ju nu såklart i slutspelet då.
Ja, nu har sett deras cheesy inledningar där, när nu var det ett jetsplan som åkte projicerat på backen mot en Knights-soldat där som spräckte den i bitar och så kraschade den och grejer.
Ja. Men rent hockeymässigt då, så den i tredje matchen, det var första gången på hela slutspelet som någon fick Winnipeg att se lite långsamma ut faktiskt. För att de är ju inte långsamma egentligen.
Nej,
de är stora och snabba. Men i andra perioderna då blev de tröga och Vegas är, det är så fruktansvärt vad de är snabba som lag och ättriga i sin jävla forechecking och hur snabbt det går när de vänder och passningar, och de hängde inte riktigt med där. Sen var det då i och för sig i tredje perioden när de kom med sin push, då, det var ju då Fleury, star-showen.
Ja, det är sant.
Det var en enorm push. Men det var anmärkningsvärt att tänka på att titta. Det här är nästan som när Pittsburgh 2016 fick alla och så först var det San Jose som fick St. Louis att se långsamma ut. Sen var det Pittsburgh som fick San Jose att se långsamma ut.
Ja, det var en otroligt oväntad utveckling, för det var så tydligt i just den San Jose St. Louis-serien att det var enorm klassskillande speed, och så tänkte man, nu ska det bli kul att se de här två lagen gå upp mot varandra. De två snabbaste i slutspelet dittills. Mm. Och så är det liksom slakt från Pittsburghs sida när det kommer till fart. Liksom.
Ja.
Men, och jag tycker Vegas, en sak som, man verkligen, som de är otroligt bra på, och som är en sån här tråkig grej kanske att vara bra på, men, men jättevärdefullt. Man tittar ju mest på vad som händer i anfallszon och vad som händer i försvarszon. Men Vegas är kungar, gyllene riddare om man ska kalla dem för, i mittzon.
Mm.
Alltså där har alla lag jättesvårt med Vegas. Alltså det är, i San Jose-serien förra veckan så sa ju där någonting om att alltså hur enorm skillnad det var för Vegas när just det kommer till exempel det här med att dumpa pucken. Likt Tampa-serien nu, att i första serien mot Anaheim, då var San Jose det lag som dumpade minst. När de mötte Vegas, då var de plötsligt det lag som dumpade mest. Ja. Samma sak med Winnipeg i de här första matcherna. De har en ganska hög turnover rate, alltså när det kommer till att tappa pucken i mittzon, jämfört med framförallt jämfört med Vegas. Alltså stor skillnad där när det kommer till kontroll på pucken i mittzon. Där Vegas är otroligt bra i mittzon, både anfallsmässigt sett och försvarsmässigt sett.
Mm.
Och det är viktigt. Oh.
Det har hänt mycket spännande här också. Vi har en liten kontrovers mellan målvakterna nu. För efter matchen i förrgår, då fick Hellebucken fråga om Fleury. Han sa, visst, han var bra ikväll, men jag föredrar mitt eget spel. Hur mycket som helst. Jag är bättre, typ. Mm. Idag fick jag såg att Marchessault hade fått frågan idag om det. Vadå, sa han det? Psh! Och fnös. Jag tar Fleury alla dagar i veckan för Hellebuck.
Oh! Ja, det gillar man ju. Det gillar man ju.
Ja, det blir det lite helt. Samtidigt, vad har vi mer? Det finns så mycket att säga om den här serien. Men vi måste ju nämna Scheifele också. Alltså, människan är ju extremt het. Går de till final och vinner så är ju han Conn Smythe. Det kan inte vara på något annat sätt.
Nej.
Vad är han uppe i? 14 mål sammanlagt.
14 mål på 15 matcher.
Ja, och 11 av dem har han gjort på bortaplan. Och det är rekord.
Ja, det är en oväntad statistik. Men så är det ju. Det är ju starkt. Det är ju rekord som du säger. Bäst någonsin. Ja,
Crosby hade 10 2016 och Joe Mullen i Calgary hade 10 med Calgary 1989.
Ja.
Och nu har Scheifele 11. Och vi är i mitten av konferensfinalen.
Ja, precis. Han kan hålla på ett tag till och dryga ut den där statistiken. Krossa tidigare rekord.
Men vilken fantastisk hockeyspelare. Visste du att han hade så här mycket potential?
Nej, inte så. Han trodde nog det, för det pratade om för några veckor sedan, vilket självförtroende har och vilken träningsprodukt.
Han ser närmast kaxig ut, faktiskt.
Ja, och han sa ju inför säsongen, jag ska vinna poängligan. Det är mitt mål. Men, ja, alltså, jag skulle säga så här. Våren 2018, eller försommaren, vad nu vi kallar det nu. Vi har ju så bra väder i Sverige, vet du, Bjurman. Det är ju 27 grader här, och toksommar.
Jag har hört talas om det.
Ja. Då är han världens bästa spelare i slottet. Alltså, inte, alltså för han gör mål på styrningar, han gör mål på otroliga skarvningar, han gör mål på fantastiska direktskott, han gör mål på otroligt snärtiga handledsskott. Han har gjort 14 mål hittills, alltså, och han gör dem på olika sätt. Men de flesta är ju nära målet, där han är skoningslös. Alltså, han har ett fantastiskt bra skott, men han har otrolig, det gamla klyschan, näsa för mål också, att alltså, han får så otroligt mycket lägen. Han har ju mängder av attempts också när det kommer till, alltså, skottförsök från slottet. Det är ju svårt att hitta utrymme där och frigöra sig det utrymmet så att man kan få ett läge i slottet, så att en medspelare kan passa in till en där. Men han lyckas ju så många gånger, och därför blir det ju mer försök man får, ju större chans är att man gör många mål också. Han är grym på att skjuta, på att utnyttja lägena, och han är grym på att skapa sig lägena.
Ja, frågan är vad som händer nu då.
Ja.
Jag, Morris är ju en klok man. Så han säger att det händer saker hela tiden som är första gången för oss. Vi ska få oss enorm erfarenhet. Det här är första gången vi ligger under i en serie. Det är första gången de har fått stryk två matcher i rad i slutspelet. Det ska bli intressant att se hur vi hanterar det. Så. Jag skulle säga att oddsen är ändå att det blir 2-2 ikväll. Därför att ja, Vegas vill verkligen ta den här chansen. Och i den här stan vet man hur viktigt det är. Och när man har läge och döda. Måste splitta korten och dubbla när man har läge.
Ja.
Men det är, som jag brukar påskriva och säga, skillnad på vill och måste. För Winnipeg är ju nästan måste nu. De kan inte hamna i 1-3 underläge.
Nej, det har de ingen lust att göra. Nej, det är inte alls bra.
Och det framstår också som så jävla konstigt att Vegas skulle vinna 3 matcher i rad mot dem. Så att, men det är inget är säkert. Det är väldigt tajt och beroende på så mycket saker som ska hända. Så att det är många moving parts, som de säger här.
Ja, precis. Ja, Winnipeg är ju, deras högsta nivå i matcherna är ju högre än Vegas. Mm. Det tycker jag så. Men just det är lite det som måste stämma för Winnipeg då. De behöver få utdelning, för att annars blir de lite krokiga, som jag sagt. Och Flurry, om han är på det här humöret som han är just nu, alltså som han har varit i samtliga serier fram till nu, ja, då är han spöke också.
Ja, så att de... högsta grad.
Och de behöver secondary score. Vi har pratat om Scheifele nu. De måste få igång linarna. Ändå trots allt inom situationstecken bara gjort 4 mål i det här slutspelet. Och Litteland står kvar på 1 mål. Perot står på 1 mål. Ehlers är halvskadad och gjort 0 mål. Stastny var ju fantastisk. Game 7 har gjort ett bra slutspel. Men har bara gjort en ynka assist de där första 10 minuterna sedan dess i den här serien. Så ja, de behöver få igång hela laget.
Ja.
Inte bara Scheifele.
Nej. Ja, vi får se. Hörru du, nu måste jag göra mig i ordning här och ta mig till T-Mobile.
Ja, det tycker jag att du ska göra. Om en sak som vi får ta upp med Vegas nästa vecka i så fall, som jag är sugen på att höra mer om, men visserligen har läst dem i tidningen, det kan jag göra nu, på nätet, om hur det är att gå på en Vegas-träning. Det är något speciellt extra det också. Ska vi ta det nu eller ska vi ta det nästa vecka?
Nej, vi tar det nästa vecka, om de är kvar på.
Ja, precis, vi får se. Ja, för det är,
men vi hugger väl till nästa gång när de här serierna är avgjorda, skulle jag tippa.
Ja, det är precis. Då blickar vi mot final. Alltså. Oj, det är så långt fram nu. Ja.
Ja, otroligt. Ja, men du, tack för den här veckan då.
Ja, jag säger detsamma.
Jonte Tomte.
Tack så mycket, Björn Lustigkurri.
Jonte en Tomte.
Ja. Du är en Lustigkurri, Björn. Och ha en trevlig avslutning på de här konferensfinalerna. Så hörs vi när det vankas final.
Yes. Det blir bra det här, liksom.
Ja, vi säger så, liksom. Hej då, liksom.
Hej då, liksom.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.